Ja, det är så härligt att få vara stå här framme igen. Det måste ni alla väl känna. Samma sak som jag, att man vill dit fram och förkunna Guds ord. Man vill dit fram och vittna. Man vill dit fram och bedja högt. Eller hur? Ni känner samma sak som jag. Allihopa. Det är någonting inom oss som driver oss. Ja, det är Kristi kärlek helt enkelt. Och Johan och jag var ju överens om att jag skulle predika den här söndagen. Men ja, det följer ju mitt minne. Sen ringde min mor till mig i onsdags och sa att: hej predikanten, du ska förkunna på söndag. Ska jag det? Svarar jag. Men det är inga bekymmer. Jag tog en bön. Jag vet att Guds ord, det uppenbaras när man bara söker honom. Så jag tog en bönepromenad och ja, genast var ordet där. Och sen började jag titta i Bibeln och leta vad jag skulle ta för bibelställen till det här förkunnelsen. Det ordet som Herren hade lagt på mitt hjärta. Och det kom upp många underbara bibelord. Och sen gick det som vanligt. Alldeles här vid slutet här så kom den egentliga predikan. Alltså i linje med det vad jag hade fått på mitt hjärta. Men allt det vad jag hade förberett, det fick jag skrota i stort sett. Jag är van med det där. Jag har varit med om det så många gånger i det här laget. Nu ska ni först få en aptitretare. Nej, inte en aptitretare, men en grund att stå på för fortsättningen sen. Och det har ingenting med predikan att göra egentligen, men det står i Romarbrevet 1 och 16. Romarbrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden, sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva och tro. Evangelium. Det är vad vi ska få höra här idag. Evangelium, det är vad jag förkunnar för er. Evangeliet. Ordet, Guds ord, levande ord, ska vi alla få ta emot här. Även jag. För det här är lika mycket predikan åt mig själv. Jag predikar åt mig själv lika mycket som åt er. Evangelium. En Guds kraft som frälser var och en som tror. Har vi någon troende här inne? Ja, vi har åtskilliga troende i alla fall. Nej, ni är alla troende, det vet jag. Då är evangelium till er. Jag tänkte förut att evangeliet, ja, det är ju någonting som ska förkunnas på gator och torg åt människorna som de kommer till tro och frälsning. Ja, vi ska förkunna Jesus Kristus åt dem. Men Bibeln säger evangelium, det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Jaha. Så evangelium, det är någonting som vi behöver. Det är någonting som vi behöver den här söndagen. Det är någonting som vi behöver för att vi ska bli frälsta. Ja, men jag är ju redan frälst. Ja, vi är frälsta. Av nåd. Men frälsning innebär så mycket mer än bara evigt liv. Frälsning, det betyder ju räddning. Räddad från någonting till någonting annat. Räddad till någonting bättre. Och vi, jag vet det, jag behöver inte fråga någon av er. Vi behöver alla räddning från saker och ting i våra liv. Det kan vara sjukdom. Det kan vara att man känner sig mindre värdig. Det kan vara att man känner ångest. Det kan vara att man känner att man är driven av lagiskhet. Det kan vara så mycket vi behöver räddning ifrån. Evangeliet ska vi ta emot här. Var och en idag. För det är till räddning. Det är till våran kraft och räddning, evangeliet. Ja. Så. Det är grunden. Evangeliet ska vi ta emot här. Och då säger jag så här. Sitt inte där av gammal vana bara. Var aktiv. Besluta dig i ditt hjärta. Nu vill jag ta emot vad Herren har att ge till mig. Det är så lätt hänt att man bara sitter och nöter kyrkbänk. Man har gjort det under kanske hela sitt liv. Men det här med evangeliet, en Guds kraft som frälser var och en som tror, det är någonting levande, verksamt, som du får ta emot här under det här mötet. Jag kommer förkunna det som Herren har lagt på mitt hjärta. Jag kommer säga det rakt ut, frimodigt. Och det är ett underbart budskap från Herren till oss. Men du måste ta emot det aktivt. Du måste vara en aktiv mottagare. Du måste vara någon som har öppnat ditt hjärta för ordet, för Herren, för evangeliet. Öppnat ditt hjärta så det kan sås rakt in. Och jag kommer förkunna Guds ord, det han har lagt på mitt hjärta. Men det är mycket möjligt så att det vad du hör, det är någonting helt annat än vad jag förkunnar. Det förekommer också, ni har säkert varit med om det någon gång, att under en underbar predikan så har Herren talat till er personligen. Ni har haft en samtalstund med Herren, men det vad Herren har talat till dig om, det har varit om någonting helt annat. Det har hänt mig flera gånger. Så vi ska ta emot evangeliet här, för det är våran kraft, den kraft vi behöver. Vi ska öppna oss för det, välkomna honom till våra hjärtan, till den här stunden, till våra liv. Och vi vill aktivt säga till Herren, kom och tala till mig, kom och berör mig, kom med din frälsning till mitt liv, till de områden där jag behöver det. Nu gör vi det tillsammans. Lägg den här stunden i Herrens händer. Halleluja. Jesus Kristus. Den här stunden, en stund där vi vill att ditt namn ska bli ärat och förhärligat. Det här är en stund där vi vill att du ska få vara levande. Att du ska få tala, Herre. Tala, Herre. Vi vill lyssna. Tala, Herre. Vi vill lyssna till din underbara röst. Vi vill lyssna till vad du vill undervisa oss om. Tala till oss genom din ande. Ja, välkommen helige ande. Vi befaller den här stunden i Jesu namn i dina händer. Kom, tala till oss, undervisa oss. Uppenbara ordet för oss, ge oss uppenbarelsesmörjelse, uppenbarelsekunskap, så vi ser och förstår ordet, kan äta det och ta till oss det och praktisera det i våra liv. Och vi behöver dig helige ande. Vi behöver dig. Vi vill ta emot ditt rike. Vi vill ta emot din frälsning. Vi vill ta emot ditt ord. Kom, matas, Herre. I Jesu namn. Ja. Kul att se nya ansikten också. Det är kul att se gamla ansikten också. Jag har ingenting mot ansikten. Oavsett om de är gamla eller nya. Jag älskar ansikten. Jag lovar. Vi ska läsa en bibeltext som, ja, det är väl en av de bibeltexterna som har predikats, ja, kanske mest av alla. Jag har hört den så många gånger, jag tröttnar aldrig på den. Nej, inte riktigt. Lukas 15. Lukas 15 och 11. Liknelsen om den förlorade sonen. Här finns det underbara sanningar som Herren Jesus undervisar oss om. Här finns det underbara sanningar som vi har fått lyssna till så många gånger. Fantastiska predikningar. Fantastisk undervisning som har hjälpt oss, tröstat oss. Undervisning som vi har haft, använt oss av i våra personliga liv. Vi har använt oss av det när vi evangeliserar och ja... Men det finns det fantastiska med Guds ord, att det kan, man kan lyssna på den gång efter gång, och liksom det finns alltid någonting nytt att hämta i den. Har man bara ett öppet, hungrigt hjärta, så blir man inte mätt på ordet. Som Jesus sa, som Johan berättade, att hans mat är att få göra Guds vilja. Och det här att Guds ord, det är ju hans vilja. Guds ord, det är ju mat. Och vi får äta och äta av det här. Vi blir aldrig mätta på det. Jag blir inte mätt på det här. Och det finns så mycket underbart här som vi ska titta på. Jag funderar länge på om jag ska verkligen läsa upp allting. För det är inte allting jag kommer förkunna över. Men jag tror jag gör det, för det är en sån härlig text. Så lyssna bara, njut av Herrens ord. 15:11, Lukas 15:11. Vidare sa han: en man hade två söner. Den yngre sa det till sin far: ge mig min del av egendomen. Då delade han ut sin egendom mellan dem. Kort därefter packade den yngre sonen ihop allt sitt och for långt bort till ett främmande land. Där förde han ett utsvävande liv och slösade bort det han ägde. Men när han hade gjort slut på allt kom en svår hungersnöd över det landet, och han började lida nöd. Då gick han bort och slöt sig till en av inbyggarna där, som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han skulle gärna ha ätit sig mätt på det fröskidor som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sade: hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglönare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig av honom. Fadern skyndade sig mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Sonen sa det till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sin tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta den gödda kalven och slakta den, och låt oss äta och vara glada. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Men hans äldre son hade varit ute på ägorna. När han kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat den gödda kalven, eftersom han har fått honom välbehållen tillbaka. Då blev han förargad och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt ditt bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing, så att jag skulle kunna vara glad med mina vänner. Men när han kommer hem, din son, som har gjort slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Fadern sa det till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi ha fest och glädja oss, till denne din bror var död och har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Den här underbara texten, den har ju fått höra så många gånger. Och det talar ju om två söner. Den här fadern hade två söner. Och jag har hört så många predikningar om den här första sonen, den förlorade sonen. Så vi ägnar oss inte åt honom så mycket. Vi kan titta lite grann på hur det var för honom. Men vi ägnar inte så mycket åt honom. Det står ju här i vers 18. Säger den förlorade sonen: jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina daglöner. Han stod upp och gick sin far. Han tröttnade på livet där utanför. Det gör man, för det är rätt torrt och eländigt. Det finns inte liv att hämta där. Det finns ingen tillfredsställelse i djupet att hämta där. Det finns ingen mat att mätta själen med på djupet. Det är materiellt bara, det är ekonomiskt. Man kan bli ekonomiskt välsignad och ha massor med pengar, men man är ändå tom och fattig. Man kan ha familj och barn och allting och tro att ja, nu har jag ju allting. Nu har jag mina drömmars mål. En hustru och barn och snart har jag barnbarn också. Nej, det tillfredsställer inte. Det är så där ute i världen. Den djupaste tillfredsställelsen kommer från någonting annat. Och det kommer den här sonen till besinning över. Men han ännu var långt borta fick hans far se honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Medan vi ännu långt borta så ser Gud oss, förbarmas över oss. Vi är fortfarande så långt borta från honom, så ja, men han har sett oss, förbarmas över oss. Sonen sa till honom: far, jag har syndat mot himlen inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa det till sina tjänare: skynda er att ta fram den bästa dräkten och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Den här sonen, han hade fyllt upp med en syndabekännelse. Han hade planerat: de här orden ska jag använda, så vill jag ödmjuka mig, så vill jag visa mig att jag är förkrossad, att jag ångrar mig. Men fadern ägnade inte så mycket uppmärksamhet till det där. Vi kan inte läsa om att han ägnade någon uppmärksamhet till det där. Istället så var han uppmärksam, ägnade han tid, kraft, energi till att nu ska vi ha fest, du är tillbaks. Sonen var förlåten redan innan han kom, redan innan han öppnade sin mun för att komma med sin syndabekännelse, så var han förlåten. Så är det också för oss. Så är det också för alla människor, de som tar emot Jesus Kristus. Förlåtelsen är given redan. Förlåtelsen är given åt alla redan. Det enda vi kan göra är att ta emot den. Är inte underbart? Jag tycker det är så fantastiskt. Och genast vill fadern klä honom i. Ska vi se. Den bästa dräkten. Och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Gud vill välsigna oss så mycket. Han vill välsigna oss så mycket. Han vill klä oss den bästa dräkten. Ge oss de bästa välsignelserna. Har ni någonsin hört Gud säga så här: kom nu så ska ni få höra vilka små tankar jag har om er? Nej. Det har vi aldrig hört, och det kommer vi aldrig få höra heller. Han har så höga, stora tankar om oss var och en. Om oss som redan är hans barn. Om de som inte känner honom ännu. Han har så stora tankar om oss. Är det inte underbart? Vi är så älskade. Vi är så dyrbara i hans ögon. Men nu ska vi titta på det som jag har fått på mitt hjärta. Den äldre sonen. Sonen som var hemma. Sonen som stannade hemma och arbetade. Sonen som hade arbetat hela sitt liv. Han hade varit så snäll och lydig mot pappa. Arbetat och slitit. Se vad jag är duktig, pappa. Titta på mig. Se mig, pappa. Se jag arbetar och sliter. Se, pappa, jag säger aldrig emot dig. Pappa, se mig, pappa. Pappa, se mig. Det var det som drev honom. Se mig, pappa. Se mig. Se vad jag arbetar. Se vad mycket jag gör för att förtjäna din kärlek. Se, pappa, hur mycket jag arbetar och kämpar och aldrig säger emot dig, aldrig tar en ledestund, aldrig använder av dina välsignelser, dina pengar för att ordna med en fest åt mig och mina vänner. Jag gör allt för dig, pappa. Det var det han gjorde. Det var det den äldre sonen gjorde. Vers 29. Men han svarade sin far: här har jag alla dessa år slavat under dig och aldrig överträtt dina bud. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag ska kunna vara glad med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har slut på vad du ägde tillsammans med horor, då har du för hans skull slaktat den gödda kalven. Hör ni? Det fanns bitterhet där. Det fanns bitterhet. Själv hade han minsann varit så duktig. Han hade kämpat så mycket, arbetat så mycket, visat sin präktighet och duktighet för pappa hela tiden. Men har ni förstått, eller märker ni, den här äldre sonen hade inte förstått någonting av pappas kärlek. Den här äldre sonen hade inte sett och förstått pappas natur överhuvudtaget. Hade missat allting. Hur gammal var den här äldre sonen? 30 år, 20 år, 40 år. Men den här äldre sonen hade varit pappas son hela sitt liv i alla fall. Och hela sitt liv hade han missat vem pappa egentligen är. Och vad han har hos pappa. Vad tragiskt. Så fruktansvärt tragiskt. Tänk. Vi kristna kan också tillhöra honom hela vårt liv. Tjäna honom. Arbeta. Predika. Lägga händerna på sjuka och de blir friska. Föra människor till tro och frälsning. Göra så mycket underbart. Leva vårt hela vårt liv åt Herren. Men vi har aldrig känt honom. Vi har aldrig vetat vem han är. Vad hans hjärta innehåller. Aldrig känt honom. Det är där vad den här texten handlar om. I vers 31 svarar fadern: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Den här äldre sonen hade aldrig behövt arbeta, slita och kämpa. Allt vad pappa hade var hans. Han hade massor med tjänstefolk, den här pappan. Det står ju om det här. Sonen hade inte behövt arbeta om han inte hade velat. Han kunde ha tagit lugnt och precis som han beklagade sig till pappa: jag har aldrig fått en krona för att kunna festa med mina vänner, ha roligt. Vad säger pappa? Mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Varenda krona som pappa hade var den äldre sonens också. Den äldre sonen hade rätt att göra vad han ville med varenda krona. Det var hans. Det tillhörde honom. Så kan det också vara för oss kristna. Vi kan gå omkring och leva vårt liv frälsta och nåd, men inte förstå att allt vad Jesus har, det är vårat. Det tillhör oss. Och istället så försöker vi blidka Herren. Vi försöker blidka honom och köpa hans kärlek. Vi försöker köpa godkännande av honom. Se vad jag arbetar. Jag offrar alla mina pengar. Jag offrar all min tid. Jag leder människor till tro och frälsning. Pappa, se mig. Älska mig. Ser du? Jag gör det för din skull. Det är klart vi ska arbeta i Guds rike. Det är klart vi ska ge tionde. Det är klart vi ska göra gott och vittna och föra människor till tro och frälsning. Det är klart vi ska städa gudstjänstlokalen, allt praktiskt sånt där. Det är klart vi ska arbeta. Men se, det får inte vara drivkraften för oss att vi tror att vi kan köpa hans kärlek. Det får inte vara drivkraften det att vi tror att vi måste göra det för att vara godkända. Att om jag bara går på möten, om jag bara ger mitt tionde, om jag bara ber, om jag bara läser min bibel, om jag bara för någon människa till tro och frälsning, om jag bara lever ett gott liv, om jag bara, då är jag godkänd. Guds ord säger klart och tydligt: du är redan godkänd. Från och med det ögonblicket då du tog emot Jesus Kristus som din frälsare, från den sekunden, millisekunden, så var du redan godkänd. Det finns inga goda gärningar du kan göra för att bygga på den godkändheten mer. Det finns inga goda gärningar du kan göra för att vinna lite till. Det finns ingenting. Du är redan fullkomligt godkänd. Du är redan fullkomligt godkänd. Den här äldre sonen, han trivdes säkert med att arbeta. Ja, han fick arbeta hur mycket han ville. Han fick arbeta och hålla just det tempo som han önskade ville. Men han behövde inte göra det för att vinna faderns kärlek. Vi får arbeta hur mycket vi vill. Vi får arbeta hur mycket vi vill i Guds rike, i församlingen och så. Men vi behöver inte göra det för att bli godkända, för att bli älskade av Gud Fadern, våran pappa i himmelen. För vi är redan godkända. Vi har redan allt. Vi har redan allt. Är det inte underbart? Så drivkraften till det vi ska göra, det vi vill göra, det ska vara det att vi älskar honom så mycket. Det är ju naturligt. Det är det som är det naturliga egentligen. Du älskar någon, du älskar dina barn, du vill göra mycket för dina barn. Du älskar församlingen, du vill göra mycket för församlingen. Du älskar din man, din hustru, du vill göra mycket för din man och din hustru. Du älskar din trädgård, du vill göra mycket för den där trädgården. Du kan använda många liknelser. Den du älskar, den du älskar vill du göra mycket för. Du är driven av kärlek. Den kärleken, det är ingenting som får dig att bli utbränd. Det är när du presterar, när du ska hålla på att arbeta, slita och kämpa i egen kraft. Men när du ska arbeta, slita och kämpa för att bli godkänd, arbeta, slita och kämpa för att kanske kunna vinna lite kärlek från Gud. Det är den bördan, det är den arbetsbördan som gör att människor blir utbrända. Det tror jag. Jag tror inte att det arbete man gör driven av kärlek, den sunda, rena, heliga kärleken från Jesus, jag tror inte att den bränner ut människor. Ja, båda sönerna här i den här liknelsen gjorde faktiskt fel. Båda. Vi upphöjer den här äldre sonen ibland kanske lite grann och ja, den där förlorade sonen, vilket tokigt val den gjorde. Men lyssna här nu. Den förlorade sonen gjorde ett tokigt, vansinnigt val. Hon kostade honom oerhört mycket av hans liv. Han gjorde bot och omvändelse. Han fick ta emot all faderns kärlek. Blev en mottagare. För vi kan tydligt läsa här att fadern, han ville ge sin kärlek till båda de här sönerna. Det var en kärleksfull pappa. Lyssna. Fadern sa det till honom: mitt barn, du är alltid hos mig. Allt mitt är ditt. Fadern skyndade sig mot honom, föll honom om halsen och kysste honom. Men fadern sa till sin tjänare: skynda dig, ta fram den bästa dräkten och klä honom i den och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter och hämta den gödda kalven och slakta den och låt oss äta och vara glada. Det var en kärleksfull god pappa. Det här var ingen slavdrivare. Så är det också med våran himmelska pappa. Han är god och kärleksfull. Han är ingen slavdrivare. Den förlorade sonen, han kom till besinning. Han kom tillbaka till pappa och blev en mottagare av vad pappa ville välsigna honom med. Den äldre sonen däremot ville pappa också välsigna. Pappa ville att den äldre sonen också skulle vara lika välsignad. Men han var ingen mottagare. Vi kan inte läsa om det i den här liknelsen i alla fall. Gud, han söker efter någon som vill ta emot hans kärlek. Han söker dig. Får jag fylla dig med min kärlek? Får jag mätta dig med min kärlek? Men du behöver vara mottagare. Han har så mycket att ge dig. Och han säger till dig: min dotter, min son, allt mitt är ditt. Vill du tro på det? Vill du ta emot det? Vi ska läsa Romarbrevet 14. Vers 17. Det här är det som vi ska läsa här. Det är någonting som vi kan använda som en mall, som en riktlinje i våra liv. Romarbrevet 14 och 17. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Ty Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige ande. Hörde alla? Rättfärdighet. Rättfärdighet. Någonting som är färdigt. Det finns många ord man kan förklara rättfärdighet med. Ett exempel: färdigt. Är någonting rättfärdigt, så är det färdigt. Är någonting rättfärdigt, så är det klart. Det är färdigt. Färdigbearbetat. Färdigomarbetat. Det är godkänt. Det är dugligt. Det är mer än dugligt. Det är klart. Det är några ord som förklarar ordet rättfärdighet. Guds rike består av någonting som är färdigt, som är klart, som är godkänt. Och vad är det för någonting? Det är Jesus rättfärdighet, såklart. Och hur var det nu? Allt mitt är ditt. Så hur är det nu? Jesu rättfärdighet är din rättfärdighet. Du har Jesu rättfärdighet. Du är färdig, klar, godkänd, duglig. Okej. I rättfärdighet, frid och glädje i den helige ande. Frid och glädje. Det här kan vi använda som en mall, som någonting som vi kollar av vårat liv med ibland, som vi kollar av undervisningen i vår hemförsamling, undervisning vi hör, eller undervisning vi läser i någon bok, eller hör i en tv-predikan, eller ett vittnesbörd, eller en tanke eller känsla som man har i sitt huvud bara. Så kollar man av med det här ordet: kan jag finna rättfärdighet i det här? Kan jag finna frid och glädje i det här? Känner du att wow, vilken undervisning, wow, vilket vittnesbörd, wow, men vart jag glad? Det känns ju bra det här. Känner du att det här ger mig frid, den här tanken ger mig frid? Känner du att det här arbetet jag gör i Guds rike, oavsett vad det är för någonting, om det är kökstjänst eller evangelisation på gator och torg, om du känner att jag är godkänd även fast jag inte gör det här, då är du på rätt väg. Men om det är någonting i Guds rike du gör, tänker eller känner, eller hör en predikan eller så, och du känner att nu måste jag skärpa mig, nu måste jag börja be mer, nu måste jag börja läsa Bibeln mer, jag har misslyckats så många gånger, Gud förbarma dig över mig, Gud hjälp mig. Nej, det stämmer inte överens med det här ordet som vi läste här nu. Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Det är väldigt lätt att stämma av dina egna tankar, dina egna känslor, dina egna gärningar, undervisningen, vittnesbörd du hör. Det är väldigt lätt att stämma av Evangeliet är någonting lättförståeligt. Så fort evangeliet är någonting krångligt, så vi upplever att ja, det här, nu måste jag gå en kurs för att förstå det här. Då är det dags att sätta upp ett varningstecken. Evangeliet är enkelt och naturligt. Evangeliet är har Gud gett till oss för att vi som tror ska få frälsning, räddning. Tänk om den här äldre sonen hade, ja, nu är det bara en liknelse, eller kanske Jesus kanske tog det här från ett praktiskt exempel han kände till. Det vet vi inte. Det kan vara så. Men tänk om den här äldre sonen hade vetat det här, att han redan var godkänd av Jesus. Han var redan godkänd. Han behöver inte arbeta och kämpa och streta. Då hade han nog, jag antar att han hade tagit sina kompisar och slaktat en kalv och grillat den där öppen eld och hämtat in lite, kanske lite dansare och sångare, och sen hade de setat och festat vid kvällstimman och njutit av dansen och sången och bara slappnat av och tagit en ledig dag dagen efter och bara njutit. Och sen hemma så hade han mött sin pappa och mött sin pappa i ögonen, utan minsta lilla fördömelse eller så. Och jag hade så kul igår, pappa, men nu är jag så mätt fortfarande så jag ska vila idag. Och pappa skulle bara nicka och sagt, ja, vila du, älskade min son. Men det är likadant för oss också. Du är redan godkänd. Du är redan älskad. Inga goda gärningar du gör, hur goda och fantastiska de än är, kan öka på den här kärleken och godkändheten. Du kan inte. Det finns ingenting du kan göra för att vinna hans kärlek. Oj då. Vad sa jag? Vi tar det en gång till. Det finns ingenting du kan göra för att vinna hans kärlek. Det låter lite konstigt kanske. Men sanningen är den att, som jag hoppas att vi alla redan förstår, vi är redan älskade maximalt. Och vi är älskade för dem som vi är. Är det inte underbart att bli älskad av någon människa för den du är? Det är väl ingenting som är så härligt. Tänk att slippa prestera inför sin förman till exempel. Tänk att slippa prestera inför sin man till exempel. Utan man är bara älskad och respekterad precis sådan som man är. Tänk vad hemskt det vore om Gud älskade oss för det vi gör. Aj, då låg jag risigt till i alla fall. Då hade jag stora problem. Men han älskar oss precis sådan som vi är. Vi kan slappna av. Och det kanske är någon som tänker så här, att slappna av, inte känna att man är tvungen att arbeta i Guds rike, inte känna att man är tvungen att evangelisera och tvungen att bedja. Men då blir ingenting gjort. Då är det ingen som, då kommer alla bara sitta hemma och slappna av och bara njuta av pappas kärlek. Ja. Jag vet hur det har gått med mig i mitt liv. Och jag har så många exempel från andra människors liv, att när de börjar slappna av inför Jesus kärlek, inför pappas kärlek, när de börjar slappna av, så öppnas de och blir mottagare för den här kärleken. Och kärleken från Gud, det är ren och skär nitroglycerin. Det är dynamit. När du fylls av hans kärlek kommer du inte kunna sitta still. Du kommer tvärtom arbeta mer än någonsin. Men den stora skillnaden är att nu kommer du att arbeta i din kraft någon mer. Nu kommer du att arbeta i hans kraft. Du kommer att vara full av dynamit. Det är det som är den fantastiska skillnaden. Och hans kraft, Det är ingenting som du blir utbränd av. Hans kraft är det som förvandlar människors liv. Hans kraft i dig är det som kommer göra att människor utanför som inte känner Jesus ännu kommer bli så förundrade över vad som finns i dig. Så att de bara måste tro på Jesus som vi tror på. Hans kraft i dig är det som gör att du blir frimodig så att du vill vittna på möten. Hans kraft i dig är det som gör att du blir frimodig och vill bedja högt. Att du vill vara med i det här att praktiska arbete, städa och dona och greja. Hans kraft är det som gör att du blir förvandlad. Så det där med att slappna av i hans kärlek, det är ingenting vi behöver vara rädda för, utan det är just det vi behöver. Ja. Det finns så många kristna som sagt som lever hela sina liv utan att känna hans kärlek, utan att känna att de är godkända av Gud, fast de redan är godkända, de redan är accepterade. Vi är glädjespridarna. Vi ska vara de som förmedlar de goda nyheterna, evangeliet. Vi är de som vill vara mottagarna av hans kärlek. Vi är de, nu talar jag för oss alla här, frimodigt bara så här. Vi är de som vill känna hans kärlek. För att det är en livslång process. Det är inte så att man bara blir frälst och sen känner man kärlek och är i den. Utan vi behöver faktiskt hela evigheten på oss att lära känna all hans kärlek, all hans kraft, all hans nåd. Och det är någonting som vi behöver påminnas om då och då. Och bibelordet som vi läste om där. Vad var det vi läste? Romarbrevet 14:17. Det är någonting, bibelordet är någonting vi behöver för att checka av då och då. Var är jag någonstans här i livet? Varför tankar jag har i mitt huvud egentligen? Vad är det för känslor som rör sig i mig? Vad är det för undervisning jag hör? Vad ska jag ta till mig? Vad ska jag låta bli att ta till mig? Låt ordet leda dig. Låt ordet forma dig. Ordet är gott. Det gör dig gott. Och slappna av i Herren. Slappna av i hans kärlek. Du är redan godkänd. Allt mitt är ditt, säger Herren till dig just nu. Du har sagt hela ditt liv. Allt mitt är ditt. Guds rike består av rättfärdighet, frid och glädje. Gör det som du känner frid över. Gör det som du känner glädje i. Gör det där du känner att du gör att du är godkänd i. Ja, jag vet inte hur jag formulerar det egentligen nu. Men jag har förstått, tror jag nog. Ja. Låt oss bedja. Låt oss tacka Herren för den frid som han, för det fullbordade verk som han har gjort på Golgata kors. Att han har fullbordat allting. Låt oss tacka honom för att han älskar oss precis sådan som vi är. Och låt oss säga till honom: vi vill vara mottagare av din kärlek. Herre, tack för den här underbara stunden. Tack för din nåd som flödar emot oss. Tack för din kärlek som aldrig sinar. Du tröttnar inte på oss. Nej. Du håller din blick fäst i oss hela tiden. Du håller din underbara kärleksfulla blick fäst i oss hela tiden, kung Jesus. Tack för att vi får tjäna dig av kärlek. Herre, fyll oss med mer och mer av din kärlek. Vi vill vara mottagarna. Vi vill vara de som du fyller med ditt goda. Vi vill vara de som tar emot dina välsignelser. Vi vill vara de som blir välsignade av dig. Vi vill vara de som fylls av din kraft. Så att vi går ut i din kraft och predikar evangeliet för hela skapelsen. Vi vill, Herre, se dig. Vi vill se dig, Jesus, precis sådan som du är. Herre, vi behöver öppnade ögon. Jag behöver mer öppnade ögon. Jag behöver få se mer hur kärleksfull och nådefull du är. Jag behöver få se mer hur älskad jag är av dig. Hur godkänd jag är av dig. Jag behöver få mer öppnade ögon. Kom öppna våra ögon, Herre. Kom öppna våra ögon. Vaka över oss. Vaka över oss så att vi inte går omkring och är blinda. Vaka över oss och öppna våra ögon så vi ser och förstår. Och kommer ut i den frihet som du har köpt oss till med ditt eget blod, Jesus. Du gav ditt liv för att vi ska få liv. Du betalat oerhört högt pris för våran skull. För att vi ska få leva ett liv i frihet. För att vi inte på nytt skulle bli fångar. På nytt skulle bli slavar. Nej, får vandra i din frihet och kärlek. Åh Jesus, Jesus. Jesus, fyll oss. Fyll oss, fyll oss i den här församlingen med din ande och nåd och kraft. Fyll oss med din nåd och kraft, Herre. Vi behöver så mycket mer av dig. Tack Herre för att du redan har givit det till oss. Tack för att du redan har givit det till oss, Herre. Tack för att det finns där en outtömlig skattkista som aldrig blir tömd. Vi får komma inför dig och begära. Vi får komma inför dig och begära och ta emot bara. Vi får ösa av dina skatter. Vi får ösa av dina skatter som församling. Vi får ösa av dina skatter av frid och kraft och glädje och rättfärdighet. Herre, vi vill vara i din nåd och kärlek. Jesus, Jesus, vi älskar dig så mycket. Tack för att du har älskat oss. Tack Jesus för att du har älskat oss ända sedan evigheternas början. Tack Jesus att det inte finns någonting vi kan göra för att förtjäna din kärlek. Tack Jesus. Tack för att det inte finns någonting vi kan göra för att vinna din kärlek. Det enda vi kan göra är att bara ta emot den och säga ja tack. Tack för detta. Tack Jesus.